Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson, och...
Med mig, Johanna Wagrell.
Med mig också. jag trodde du sa med mig är Johanna Wagrell först.
Ja.
Men sen så... Ja, nu förstår jag.
Ja, det hade varit väldigt konstigt, men också lirat med den oerhört förvirrade människa jag är just nu.
Ja, jag vet inte ens om jag uttalade ordet avsnitt rätt. Jag kände när jag sa det, bara, jag går bara vidare. Jag kan inte riktigt fatta
det. De fattar vad jag menar.
Ja, herregud. De har väl lyssnat förut.
Förhoppningsvis.
Mm.
Annars, stäng av! Ja. Stäng av!
Om inte så är det bra om ni lyssnar på några avsnitt när vi inte är supertrötta.
Ja, precis. Supertrötta, förvirrade och liksom...
Och du precis kräkte i din egen mun.
Precis när du drog play. Luta mig fram för att ta en klunk kaffe och då bara hoppla, hoppla.
Du bara, oj, vänta, oj, oj, oj. Jag bara, oj, hon spillde någonting. Du bara, nej, jag kräkte i min mun. Keeping it high class.
Ja, men det är ju liksom inget som funkar ordentligt nu.
Nej.
Vad heter det? I torsdagskväll. Det har varit så alltså, det har varit 2 veckor med liksom... Liksom jättemycket hela tiden bara.
Mm.
Och så typ, vi är ju i Kalmar nu hos min mans föräldrar. Min svärföräldrar heter det, va?
Ja, just det.
Det är himla mysigt. Men vi skulle då flyga dit sent på kvällen på fredagen. För jag filmade, eller jag gjorde svenska nyheter. Och då,
ja, du var med.
Ja, men det är sent och bla bla bla. Mm.
Kul.
Mm, men då i alla fall så på torsdagen så... Jag var tvungen att åka hem efter jobbet för Johan skulle jobba. Så, ja, du vet, det var massa grejer. Så till slut så här, på kvällen, vid kanske 8:30 någonting. Så bara, men nu äter vi middag. Och så får vi ta det lugnt en timme kanske. Och jag var så här, nästan, alltså du vet när det pirrar lite benen. För man bara, ah, vi ska få sitta ner. Och kanske titta på tv och äta middag. Tralala.
Lalalala.
En sån himla känsla av nu jävlar. Mm. För sen skulle vi då liksom upp på vinden och hämta väskor. Och vi skulle packa liksom, du vet, såna grejer.
Mm.
För jag skulle upp på morgonen. Så bara, Betty var en så dotter är på det här humöret nu när det är så här, man får inte sätta ner henne. Det är liksom inte, utan, för då kanske någon försvinner och det är inte aktuellt. Liksom.
Ja, för visst är det, det som är grejen, att sätter man ner henne så tror hon att man kommer försvinna för evigt.
Ja, precis.
Det är så jävla mörkt.
Det är så fruktansvärt mörkt.
Stackars man bara, har jag gjort någonting som får dig att förvänta dig det här? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det är orimligt.
Ursäkta mig, men jag måste faktiskt få ha ett liv. Nej, men så vet jag bara, Johan, kan du bara hålla i henne? Hon stod och lagade mat, typ bara håll i henne, men du ska bara springa och kissa.
Mm.
Så har jag ut från köket efter liksom typ några sekunder bara. Alltså han bara Johan bara skriker rätt ut. Så kommer jag ut i köket och ligger han liksom på golvet och liksom lyckas hålla i Bettan. Liksom, du vet, typ så att hon hänger på hans arm, men hon hänger där och bara, vad fan är det som pågår? Och han håller händerna för ögonen och bara alltså, typ fortsätter skrika. Liksom.
Han?
Och jag bara, ja, exakt. Så jag bara, vad tar du upp Betty? Och bara, men vad har hänt? Liksom?
Mm.
Efter jättelång tid lyckas han få fram liksom, att och de dragit in fingret rätt i ögat på honom. Och hon har väldigt långa vassa naglar.
Ja.
Nummer ett, vi är lite lata med att klippa dem. Men nummer två, de växer typ rätt ut på något konstigt sätt. Så i alla fall, vad heter det? Ja, så han har liksom skit. Plötsligt kan inte han se det, han är helt förblindad.
Och nej, sant.
Ja, och båda ögonen har liksom så här reagerat på händelsen med att bli liksom, det bara rinner och så här.
Åh, nej.
Så liksom, okej, så ingen middag, perfekt. Jag ställer mig liksom klockan, jag tror klockan, han blir typ 11:30 eller någonting, på en voj för att voja in till liksom det nattöppna apoteket i T-centralen.
Yeah.
Supermysigt. Köper grejer där, kommer hem på med det, och han är fortfarande liksom, han kan inte göra någonting, så jag liksom få ta hand om Betty, skriva till mitt jobb att bara, vi får se hur det blir. Vi ska ju filma där imorgon, men och manus är inte klart. Och att vet, det var bara så mycket grejer.
Mm.
Och jag bara, hur fan ska jag kunna packa samtidigt som jag har henne? Och du vet, nu är klockan redan mitt i natten. Du måste ju inte akuten.
Var det så illa alltså?
Ja, ja. Så till på morgonen får han åka in till liksom, ögonakuten.
Mm.
Och då får han liksom åka ensam trots att han inte ser någonting. Så känna sig ner till en taxi.
Åh, fy fan, vad hemskt.
Ja, hela situationen blev liksom helt jävla absurd.
Lite så han fick en jävla antibiotika.
Ja, alltså 100%. Och sen du vet, när han kommer hem och har fått någon sån smärtlindring i alla fall. Så han kan sova, för ingen kunde ju sova på en annan natt, såklart.
Nej.
Så då går jag upp och bara packar allas väskor in till jobbet. Alltså jag såg ju ut som en jävla pannkaka.
Fy fan.
Usch. För det är inte så att man är världens mest utvilade överlag. Liksom, utan det hade varit kaos. Alltså det hade liksom varit lite extra kaos så länge. Och sen det här var bara kulmen. Mm. Blev själva inspelningen försenad och allting. Så det slutade med att jag slänger mig in i en taxi direkt efter vi tagit mina bilder.
Mm.
Slänger mig i en taxi, åker hem, bär ner väskor, slänger mig en ny taxi till Kalmar.
Yeah.
Så att alltså igår natt så sov jag kanske så gott som jag aldrig har sovit i mitt liv. Men jag är fortfarande liksom lite förvirrad och konstig i kroppen.
Ja, men jag fattar det. Jag har också haft en sån superhetsvecka. Jag orkar liksom inte. Och för att jag skulle ha det så har mamma haft Lisen. Och det,
just det
har gjort att jag har kunnat vara inne och isolera mig mycket mer. Vilket inte har varit supertoppen för min så här stundande depression som så här
bara
smyga sig på. Så jag liksom, när jag i vanliga fall då hade gått ut på en promenad och kanske gosat med en hund, så bara låg jag i ett mörkt rum och kollade på Dexter, som jag inte ens tycker är bra. Men jävla deppigt. Så, och jag har inte sovit mer. Jag har tänkt så här, men vad bra, då kan jag sova jättemycket. Nej, men jag sover liksom bara inte.
Nej, men alltså, jag tror, alltså man tänker ju sådär på, ja men nu måste jag fokusera så här. Men det kan, jag tror kanske att det är det sämsta man kan göra.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Alltså även om jag fattar verkligen tankar, men alltså det är som med Betty, så här, i början jag bara, okej, men nu ska jag börja jobba, då måste hon sova med dig, Johan.
Mm.
Det gick ju inte alls.
Nej.
Alltså jag mådde bara dåligt av det.
Ja, men det är så, som att man tror att man bara ska kunna lämna den lilla biten av sig själv. Bara,
ja,
ah, vad skönt, nu tänker jag inte på den längre alls.
Verkligen. Så stänger jag av mina känslor den veckan. Det är lika bra, för jag har för mycket att göra.
Jag kommer inte hinna äta. Kan du vara snäll och äta, så tänker jag inte göra det. Bra, hej då.
Gud, vad mycket tid jag kommer spara på att inte äta, inte sova och inte heller umgås med någon som jag tycker om.
Perfekt. Äntligen.
Fan. Ja. Kommer du ha en bättre vecka nu?
Ja, det kommer. Eller ja, alltså jobbmässigt kommer det väl vara typ som vanligt. Men jag gjorde en så dum grej. Alltså jag är så jävla bra på att planera. Vilket är to my detriment. För att om jag ser så här att, ja men jag fick frågan så här, kan du gigga i Göteborg på tisdagen där? Jag bara, ja men jag hinner ju. Om jag åker direkt från jobbet in i tåget, åker till Göteborg, giggar, går och lägger mig på hotellet. Först såklart tar jag något glas vin så att man kan slappna av lite. Och sen så går upp liksom klockan 6 dagen efter och tar tåget tillbaka till Malmö och går direkt till jobbet. Då hinner jag ju. Perfekt. Och så tackar jag till det. Och sen så bara mår jag piss. Har i princip gått plus minus noll i pengamässigt. Alltså det var ett roligt gig. Och man mår bra, tycker jag, av att köra stand-up. För man känner så här, jag syns, jag jobbar.
Jo, det.
Så det är bra på det viset. Men på många andra sätt var det bara fruktansvärt dum idé.
Men jag ser, det är som att man har någon sorts kalenderblindhet. Yeah. Jag ser ju, om jag ser exakt det där. Det här går, rent fysiskt så går det här.
Mm.
Då tycker inte jag att det är okej att säga nej.
Eller hur?
Förstår du? Då tänker jag att men då är det ingen anledning att tacka nej.
Då kan jag lika bra sluta med stand-up.
Ja, exakt.
Om jag nu hatar det så himla mycket.
Om du är så jävla lat kan du ju bara lägga dig och sova jämt då.
Då kan du ju bara typ sluta jobba. Eller?
Ja, gud.
Alltså som sagt, det var ett jätteroligt gig och sådär, men fy fan.
Storklubben tenderar ju att vara det. Visst var det Storklubben?
Nej, det var Folkets Humor, en ny klubb i Göteborg.
Aha.
Tina Bagerus med flera.
Vad kul.
Mm. Men och sen så hade jag gig i Jönköping i torsdags och sen på Babel med specialskrivet material i fredags och så bla bla. Så jag gjorde samma sak som du, bara kom hem till Bjärnum och bara sov the best sleep ever. Fan vad det är gött.
Ja, alltså man är ju helt förstörd där på slutet, men fy fan om man väl landar alltså.
Alltså det
är som att man ger upp när vi landade alltså, så bara. Så bara kom jag på, fan, vi har ingen barnstol till henne. Har taxi sån här barnstol? Så det tog, tror jag, 45 minuter för en taxi. För han fattade inte riktigt vad. Det var väldigt mycket kommunikationsproblem. Okay. För de fixade fram en barnstol. Så man till slut fick fram en.
En stol för barn, det är något. Jag skojar.
Ja, och då bara, du vet, står han där och bara, de är så jävla komplicerade. Det är olika grejer man ska liksom. Ja, men det kopplar ihop och det är sju olika säkerhetsbälten liksom för att sitta fast den i bilen. Som vi ser att han liksom börjar knyta fast i olika grejer i bilen. Så vi bara, vet du, ta den där mindre. Vi tar den här andra. Men alltså när man är, du vet, så där trött att man vill dö, då är det nästan så att man bara, man märker knappt. Du vet, hade jag inte varit helt slut så hade jag nog varit mer så här. Alltså gud, vad ska vi göra nu? Alltså, du vet, stressigt. Men man blir med att man bara, okej. Okay, vi kan ju gå också om vi vill från flygplatsen.
Du vet, det går säkert någon regionbuss.
Är jag hög eller bara trött? Ingen vet.
Eller
så är det med det.
Oh, en snabb grej innan vi kör igång. Jag vet inte, nej, vi kanske klipper bort det här. Nej, det gör vi inte. Skit i det.
Vi kanske klipper bort allt vi pratar om när vi är trötta och för mycket att göra. Det är egentligen skit och intressant att lyssna på.
Ja, verkligen. Nej, men det är också skönt att berätta det så att folk förstår. Om man är lite så här, men jag la upp en bild på min Insta-story. Ett litet skämt. När jag hade giggat i fredags. Och då var det alltså att jag fotade ett klistermärke som var på toan. Som var en så här djurens rätt eller någonting. Där det stod så här, här är resten av din pälsjacka. Och så var det väldigt många då flodda minkar som låg liksom i en hög. Och då tyckte jag det såg ut lite som räkor. Så jag la upp den bilden och skrev, varför är det räkor? Tyckte jag var roligt. Det var en rolig bild. Och det som var så kul, för sen så började. Så började droppa in lite så här syra djurrättsaktivister. Och jag förstod inte vad det var. Alltså det var ju inte skämtet de var syra på. Utan de var bara syra på att jag skämtade om det som de bryr sig om mest. Liksom.
Just det. Hallå, det är en bild som du ska bli ledsen av den. Du ska inte komma på ett skämt när du är den.
Så de började skicka så här närbilder på flodda minkar till mig.
Nej, vad taskigt.
För att jag tyckte att det var lite likt räkor och jag skojade. De bara, för det började med att det var någon som skrev så här. Skickade en flodd mink på en närbild då och bara, det där är inte räkor, det är minkar. Eller du kanske bara försökt göra dig lustig över en väldigt olustig pälsindustri. Jag bara, ja.
Ja, exakt det.
Det stämmer.
Det är så humor funkar.
Ja, det är exakt det jag gjorde. Så jag sa bara, korrekt. Och då sa han, fräscht. Punkt, punkt, punkt. Och då sa jag, haha, tacka, tacka.
Man bara känner som att this is why nobody likes you.
Ja. Alltså, för då började jag skriva på något så här lite snärtigt. Och bara, fräscht, ska du säga det är du som skickar närbilder på flodda minkar till folk? Men sen så bara, vem fan, jag bryr mig inte. Alltså det här...
Jag vill ju inte bli den heller.
Nej, jag vill verkligen inte fortsätta.
Ursäkta,
den här
konversationen. Ursäkta, kan inte jag få skämta om vad jag vill?
Nej, eller... Och jag vill liksom inte hamna i en diskussion heller med någon som uppenbarligen inte delar mitt intresse för att ha kul.
Mörk humor, nej, men visst.
Så, och sen så tror jag att, det, att han bara... på henne i någon jävla Facebookgrupp eller någonting. För sen så, det var också så himla, man märkte att de försökte vara liksom ett gäng, men det var så himla få. Det var liksom bara någon i timmen i kanske 6 timmar. Och jag bara, åh nej, vilket stort drev. Jag känner, och så,
ändå var... mad respect till alla som är så här, djurets vänner. För jag menar, jag tycker ju ofta som dem.
Ja.
Jag menar, mad respect till dem att man skickar ut en sån på henne och alla bara, nej.
Ja, men för att, ja, men alltså jag tycker ju de är supertoppen. Så länge man beter sig snällt mot folk. Och det är inte som att jag bara, titta, jag köpte en alldeles nyproducerad minkpäls. Utan jag bara,
ja, men alltså,
la upp ett skämt
jag menar
var,
inte heller
vagt lika räkor. Jag blev bara så förundrad av hur någon skulle kunna bli sur på det.
Nej, men verkligen.
Men då var det typ som att jag skämtade om så här. Har ni tänkt på trafficking? Om någon gör det så är de ju säkert helt trafikstörda. Eller
men man blir väl bara illa berörd av bilden. Alltså de kan inte skratta åt den. Och då när du skämtar om en bild som gör dem illa berörda så då blir det ilska liksom.
Ja. Vad bra, var bra mitt försök till ett skämt om trafik blev. Ah, ja, men det jag försökte mena var ju, ja, men det du säger, att så här, de förstår inte hur det kan finnas minsta lilla dos av humor i det.
Nej,
som är, och jag fattar ju
att man behöver,
men, ja. Men att, så då finns det en superbra lösning som är, skratta inte. Och sen går vi
precis, det är en stark lösning.
Ja. Alltså jag vet inte om, om vi ska klippa bort det heller, för att det känns som att jag bara känner mig som ett offer eller försöker få dem att framstå som galna. Sådär.
Nej, men det är skitstörigt när folk ska komma. Och bara, men jag har väl fattat också, jag tycker ju också att det är, du vet, man blir såhär,
eller hur?
Bara för att jag sa något skämt om det betyder inte att jag inte tycker det är hemskt.
Ja.
Jag menar, det är ju precis det vi har den här podden är. Vi pratar om skithemska saker och så skämtar vi lite om det.
Eller hur?
Liksom, vissa behöver lite socker i kaffet. Det är inte liksom eller värre än så.
Eller hur? Ja, så det var alltså en metafor för den här podden. Det var det jag försökte göra hela tiden.
Nej, men alltså det måste vara jobbigt. Det är ju sånt där, jag känner mig alltid stressad. Jag känner mig utsatt när sånt där händer. Folk blir arga eller missförstår med mening eller så.
Ja, men det var ändå skönt för att i vanliga fall så brukar jag känna, jag kanske gick över gränsen med det skämtet eller så, jag kanske gjorde fel. Men här kände jag bara, nej men vi har ju bara olika livsfilosofier i stort och det kan ju inte jag hjälpa. Alltså det är inte som att jag sårat någons känslor. Nej, jag skitsam.
Ja, men alltså folk blir också knäppa. Det var som när vi gjorde satir på IS-krigarna förra säsongen på Svenska Nyheter. Som jag skrev till stor del faktiskt.
Varför är det alltid du och jag?
Jag vet. Men då fick vi massa så här, du vet, de började skicka bilder på döda barn och så här.
Eller hur? Eller hur? Man bara, man bara, nej, du kan inte skicka de här bilderna till mig för jag tycker de är för roliga.
Ja, man bara, men alltså jag liksom, att det skulle handla om att man inte känner något, det är så dumt.
Eller hur? Det är därför man skämtar om det.
Det är därför man måste skämta om det, man blir knäpp.
Mm.
Hur som helst. Det är olika för olika människor.
Mm, det är det väl.
Vad heter det?
Ska vi köra igång?
Ja, vi får nog göra det, va? Woohoo!
Okej, en gång gladare. Ska vi köra igång?
Ja!
Vad blir det för mord?
Perfekt.
Ja, men det ska vi absolut.
Då har jag en fråga till dig, Johanna. Vad blir det för mord? Jag har druckit så mycket kaffe.
Är det första gången vi får in det?
Jag tror inte, det var så väl aldrig det. Meningen.
Nej, det var inte det, men jävlar var den. Varför var det inte det? Det var helt sjukt.
Eller, typ som när vi gjorde tankesmedjan och man var tvungen att inleda med. Vad tänker du på?
Mm.
Jag tänker på det här.
Mm. Var du på lilla hjärtat? Vad heter det? Jo, men jag gör det här Birgitte-fallet nu som jag felaktigt sa att du skulle göra förra veckan.
Ja, men vad skönt. Annars bara ligger den bilden på din Instagram och svävar runt i universum.
Och så är det ingen som svarar på frågan. Vem, när ska ni göra Birgitte-fallet?
Ja.
Men problemet med det är att vi fick ju hjälp med den här...
Research.
Research, så heter det. Och det visste väl jag. Av Sofia Sedin, härlig människa.
Mm.
Fantastisk research. Jag har ju sett den här, det finns en serie om fallet Birgitte på C-more.
Jaha.
Som är väldigt, liksom, från Norge som går igenom allting väldigt ordentligt och så. Eller kollade också på en video på YouTube och lite sådär. Problemet med fallet Birgitte för mig, det är att jag somnar.
Alltså, vad är det?
Jag, och jag säger det här nu för att liksom, jag vill testa, för det, alltså, jag tycker liksom att det har alla grejer och liksom hen, alltså att hon bara blivit mördad och så här, the cold case-grejen är liksom egentligen att det gäller allting, men hela går in så mycket i detalj på juridiska spörsmål och liksom hur det är för mycket som är så här oklart och suddigt och luddigt, tror jag. I och handlar för mycket inte om vem som har gjort det, utan för mycket om han kanske inte gjorde det.
Okay.
Kanske. Det är det som är liksom inte. Men jag vill bara säga, alltså, nu testar vi, så kan vi väl se lite vart i historien vi känner vad.
För... Eller hur? Och om jag blir tyst ett tag så kan du bara typ så här ropa till lite så jag vaknar.
Exakt. Ja, exakt. Och där somnade. Vi får se, men jag ska försöka göra det så bra som jag kan själv liksom.
Ja.
För jag tycker som sagt att det är mycket som är intressant, men det är någonstans där i mitten som jag bara vi får se vart det är. Vilken bra början, vilken men, krok in.
Men vet du vad jag tror, för jag känner igen mig det, du vet när jag hade det här isländska fallet, isländska, då så var jag väldigt fokuserad också på hur ska jag göra det här spännande. För att man vet att man ska återberätta det, så vill man så här att det ska vara superintressant och massa twists and turns och spännande hela tiden. Så det är kanske därför man tänker extra mycket så här, det här är för tråkigt. Where's the comedy in this? Eller inte comedy, men entertainment liksom. Så du kanske har underskattat det också, vill jag lägga in.
Ja, men det tror jag. Men jag tror också att det, jag vet, jag har en sneaky suspicion vilka delar som jag är så här, vet du vad, skitsamma, nu går jag på resten. Jag tror att det är delarna där olika poliser ska förklara varför de gjorde vad de gjorde.
Just det, just
att man
det,
är så här, skitsamma, kan vi bara gå in på vem som gjorde det? Det är lite som i så här, Making a Murderer. Att det är så här, ja, det är intressant att han kanske inte gjorde det, men det som är intressant med hela grejen, det är vad hände den här tjejen och vem mördade henne? Ja. Det är liksom, det är där jag tycker att det liksom bränner. När man är in på liksom små pet, liksom framförallt juridiska grejer om den man då tror har blivit dömd oskyldigt. Där, det är inte min grej bara, tror jag.
Nej.
Alltså att jag bara hittat en sån där grej som är not my thing. Så det kanske blir så att jag går in lite mindre på det. Utan att spoila hela grejen i förtid. Hur som helst. Det här är alltså ett av Norges mest kända cold cases. Det finns ju en tv-serie som heter Frikänt. Som har gjorts av norska TV2. Som har blivit, jag har faktiskt sett den Frikänd. Tror att den också finns på C-more. Den har inspirerats av det här fallet då, i alla fall. Men det handlar i alla fall om Birgitte. Hon är 17 år gammal när hon hittas våldtagen, troligtvis våldtagen och mördad nära sitt hem en lördag morgon. Så Birgitte föddes i alla fall i mars 1978. Hon kom från något som heter Koppervik på Karmøy. Alltså allt heter ju norska namn.
Ja, det är naturligt skulle jag säga.
Det är ungefär 8 mil i alla fall norr om Stavanger. Och 15 mil söder om Bergen. Så om man vet hur Norge ser ut så vet man ungefär vart det är i alla fall. Det är en väldigt liten plats. Du vet, det är klassiskt norskt, mycket väldigt religiöst liksom.
Ja.
Det är så litet, så när hon börjar skolan 1985 så är de bara 2 elever i hennes klass.
Nej men...
Liksom,
men hallå... Vet du vad jag fick höra på tal om det? Att de vill stänga ner Ballingslövs skola som jag gick på min barndom. För att det är för få.
Det är ingen som vill gå där längre.
Men det finns skitmånga småbarn i Ballingslöv som inte har börjat skolan än. Så att de bara så här, om några år kommer det vara så många barn där som inte har någon skola. Bara för att det är lite torrt.
För just nu är det lite...
lite torka.
Det är lite... Guys, passa på att planera verksamheten. Ta en friluftsdag.
Eller hur? Skaffa ett barn för kommunens skull också. Lite tidigare.
Inte klokt, vart är den här världen på väg? Så känner jag
personligen. Så 2 barn i en klass och ändå finns skolan. Det var ganska gulligt.
Ja visst, det är det faktiskt. Hennes familj består av pappa Torger, mamma Karin. Hon har en morbror som heter Jakob och så har hon lite kusiner. Och de bor där allihop. Hon beskrivs som väldigt social, rolig och kreativ. Hon spelade mycket musik. Hon var tydligen väldigt, alltså det tar de upp i... alltså länge i dokumentären. Att hon håller på jättemycket med musik. Hon sjunger liksom hela tiden. Konstant sjunger hon. Och man liksom, hon ser verkligen, det är sjukt att hon är väldigt lik min lilla syster när hon var liten. Jag vet inte, du vet, det blir värre. Hon gillar djur väldigt mycket.
Vilken ålder pratar vi om nu? Att hon är...
Alltså någon är liksom, vad ska man säga, barn.
Mm.
Hon gillar djur. Pappa berättar när de är ute med båten när hon är liten, så hittar hon en myra och lyckas övertala pappan att ro in till kajen för att så här rädda myran.
Den typen av... Älskling.
Så i alla fall 5 maj 1995 så är Birgitte 17 år. Och då var hon på fest på något som heter Avaldsnäs bedehus. Det är någon sorts församlingshem.
Mm.
I något som heter Avaldsnäs. Troligtvis var inte hon så himla religiös. Men du vet hur det blir. Eller jag vet inte hur du vet. Men när jag växte upp så var det så väldigt religiöst omkring mig. Och då hakar man på. Jag själv i liksom de ställena. Och tydligen så hade... det här församlingshemmet en gång per år ett låtsasbröllop där alla får så olika roller, så de har liksom en full om bröllopsfest med så här mat och sång och bla bla, och det var en sån fest som Birgitte var.
Men va?
Alltså på ett sätt en skitbra idé, alltså att man är så här, nu ska vi ha fest och vi vet hur man har bröllopsfest, det blir roligt, så nu kör vi en sån.
De lajvar ett bröllop. Det är väldigt, väldigt speciellt också.
Och som är 17-åringar bara, hörni, så här bra kan det bli om det bara...
Men ett bröllop brukar också kretsa kring ett par. Gjorde det?
Det brukar ju vara så.
Eller var det
vet jag inte.
Var det bara som att alla gifte sig?
Nej, alla fick olika roller, så det måste ju vara två spelade rollen av säkert så här, prästen och en minderårig flicka spelade.
Det var säkert så fittigt
som har vi alltid gjort.
Som när man bestämde vem som skulle vara Lucia. Att det var så här, vem är den snyggaste tjejen med längst blont hår? För det är, ja, hon, det är klart att hon ska gifta sig.
Det måste ju vara en blond tjej som ska gifta sig. Ja, säkert.
Mm.
Efter festen i alla fall så försöker hon ringa efter skjuts, men hon får inte tag på någon. Och den sista bussen har tydligen åkt redan.
Mm.
Så hon lyfter, och det är väldigt vanligt i den perioden att man lyftar. Det är liksom jättevanligt att ungdomar typ så här tar lyft med varann till liksom, för det är så litet och man åker, det finns, du vet, man åker däremellan eller däremellan, och den bor ju där och de bor ju där.
Det alla låter vet, som att det här är ett fall som robbed this little society from its innocence.
Ja, det hade de absolut sagt i den typen av dokumentär.
Mm.
It's never the same again. Men så hon åker i alla fall med tre tjejer in till stan. De sitter och liksom sjunger till Cyndi Lauper och är härliga och glada.
Mm.
Men så säger hon så här, när man släpper av mig in i stan så går jag hem sen. För jag vill kolla lite om det är några som är ute där liksom.
Mm.
Så då går hon in i Koppervik. Och det, alltså de har något liten grej i den här dokumentären om att det var så himla rough in i Koppervik då.
Okej.
Men hur jävla rough kan det vara?
Eller? Ja, om man lyfter till höger och vänster. Eller,
ja, men det är väl lite fullegubbar och lite raggabil. Jag kan tänka mig liksom den vägen kanske.
Jag tror inte det var så här gängvåld kanske.
Nej, och inte, framförallt inte om en 17-årig tjej lite så på slentrian. Bara släpp av mig, jag ska kolla vilka kompisar som är där. Och så träffar hon ju jättemycket människor som hon känner liksom, längs Kopparviksgatan. Liksom. Så hon blir sedd av väldigt många. Och den sista, det är fler, om det är två eller tre stycken som ser henne prata, luta sig in i en grön bil.
Okay.
Och prata med någon i bilen. Det är sista gången man ser henne. Det är någonstans vid 11:30 tiden. Sen är det ingen som ser henne.
Aha. Okay.
Lördag morgon då, 6 maj 1995, så är en bonde ut, det dagen efter, så är en bonde ut och letar får. Det är så jävla bibliskt.
Ja, verkligen.
Ser det?
My herd.
Hon är liksom ute för att leka bröllop i ett församlingshem, och morgonen efter så är en bonde ut och letar efter sitt lost lamb. Och då i alla fall i ett buskage så hittar han kroppen av Birgitte. Några hundra meter bara från hennes hem. Och då är hennes liksom byxor neddragna och hennes tröja uppdragen.
Mm.
Ja. Så det ser ju ut som att hon har blivit våldtagen. Men hon har också blivit utsatt för väldigt mycket, mycket våld.
Mm.
Så i alla fall, om man ska gå igenom den här kvällen då.
Ja.
Så hon gick från sitt hem 19.00, möter upp sin vän Mona som bor nära. De går ihop en stund och sen går de åt varsitt håll. Efter festen så lyfter hon, och cirka 23.40 får hon skjuts hem då av de här tre tjejerna. Från Haugesund in till centrum. Alltså det är så mycket svåra norska ställen här.
Mm.
De erbjuder sig att köra den hela vägen hem. Men då säger de verkligen att nej, men jag vill in till centrum först.
Ja. Alltså jag kan känna igen mig så mycket i den också. Bara, nu är jag ju pigg och säkert lite kanske packad. Och vill ta tillvara på det här. Kan man inte bara få göra det?
Ja. Jag tror inte packad.
Nej.
Jag tror hon var väldigt städ. Alltså det beskrivs så i alla fall. Who knows?
Man kanske så här, pigg på Trocadero.
Ja, men precis. Att det var så här, hon ville, nu ska jag ut och umgås liksom. Mm. Så hon var ju väldigt så social.
Mm.
Så det fanns i alla fall en fritidsgård i centrum. Och det var många ungdomar liksom ute. Polisen, hon skriver så här, hon som har gjort den här, Sofia. Hon skriver så här. Att det beskrivs som hårt i Kopparvik vid den här tiden med mycket bråk och slagsmål. Inom parentes, polisen beskrev att det är både fiskar och sjömän där och att de är hetlevrade. Hehe. Det låter ju skitkonstigt.
Det låter ju bara som lite skitsnack, va? Det som är en
sjömän förr i tiden, du vet, de var ju ändå hårda.
Det är
obehagliga människor.
som i en Beck-film när Martin Beck bara försökte prata med en grek. Och så sa de andra, hur gick det? De bara, han är grek. De pratar inte med polisen. Det ingår inte i deras kultur. Man bara, okej, tack för faktan. Nu går vi vidare.
Precis. The innocence in the racism ändå.
Ja, verkligen.
Nej, men det ska ha varit problem då med alkohol och narkotika.
Mm.
Hon ses i alla fall av flera personer när de går där genom gågatan i Kopparvik. Hon var i centrum i cirka en kvart. Pratade med många olika människor. Det är ungefär 100 meter.
Var det så då? Kan man tänka sig att hon kände alla där då som hon pratade med? Eller pratade hon med folk som hon bara minglade runt? Eller hur?
Nej, det verkar som att hon träffade på liksom kompisar. Ja. Alltså andra ungdomar.
Okay.
Men jag vet inte om hon också pratade med folk som hon inte kände. Men det var väl ändå ganska, ska man säga, minglig stämning, låter det som.
Ja.
Men efter midnatt så finns inga säkra observationer.
Nej.
8:08 ses en ung kvinna som enligt beskrivning påminner om Birgitte prata med någon eller några i en grön bil. Polisen har aldrig fått tag på vare sig de i bilen eller kvinnan som ska prata med dem i den här bilen. Och man tror därför att det kan vara Birgitte. Men det är alltså två olika vittnesmål som säger att de tror att det är Birgitte.
Okej. Okay.
Och en bil ska kort senare sätts köra i hög hastighet i riktning mot platsen där Birgitte hittades.
Okej.
Okay. Eftersom ingen sett Birgitte till fots efter midnatt och eftersom hon försökt få liksom skjuts så misstänker man då att hon liksom har tagit sig iväg via bil.
Mm.
Under samma natt så var det två poliser på en väg nära Birgittes hem. Då ser de en blodpöl och blodspår. På liksom typ som en grusväg.
Mm.
Eller om det är asfalt, men liksom en lite mindre väg i alla fall.
Mm.
Och de försöker få kontakta då en annan patrull, men de får inte kontakt. Så då lämnar de bilen för att undersöka saken. Och så hör de någonting i buskagen vid vägen. De tror då att det är nog fåglar.
Mm.
De följer blodet in liksom på sina vägar mot några träd. Och de har ju bara ficklampor, liksom becksvart, så de ser liksom ingenting.
Mm.
Och de bara, det är säkert bara någon som har tjuvslaktat ett får eller någonting. Men hade de bara fortsatt gå 2-3 meter så hade de kommit fram till Birgittes kropp.
What?
Mm, men de vände om istället. Det sjuka är, alltså de... vad man tror då är att Birgitta dödas några timmar innan de kommer dit.
Mm.
Men man tror att det kan vara ljudet av mördaren de hörde. Att han kom dit för att dölja spår. För grejen är att när de lämnar den här platsen så stänger de grinden till fårhagen. Alltså det är tydligen en liten väg och så går de av vägen och så är det som en liten hage.
Mm.
Så de går in i en liten bit tills de bara, vi kan inte gå in i det här jävla buskaget liksom.
Nej.
Skitsamma. Går ut igen, stänger grinden. På morgonen när bonden kommer, han som hittar hennes kropp, när han letar efter det här fåret som har sprungit bort.
Mm.
Då är grinden öppen.
Wow. Jag orkar inte när det är så jävla nära.
Alltså jävla läskigt också för de här poliserna ändå.
Mm. Man kan också fatta att det är så här, vi ser fan ingenting. Vi kommer inte hitta någonting ändå. Att man bara så här, vi får ta det här imorgon. Det är, ja, det kanske händer.
Men alltså är man lite, alltså, ja men alltså också, de är så här småstadspoliser.
Ja.
Men, Själv hade man ju bara, det är blod. Och då hade någon kunnat vara så här, men det ligger ett slakteri precis bredvid. Så hade man ändå varit så här, du, någonstans här ligger en död kvinnokropp.
Ja.
För att man är fuckad i huvudet liksom.
Eller hur? You just don't want to find her, do you?
Exakt.
Fy fan.
Ja. Birgittes mamma då hade ju sett att hon inte kom hem, men trodde så här, men hon sover nog bara hos någon kompis.
Mm. Förlåt, vilket år var detta nu då?
85 va?
Okej. Okay.
78. Nej men vänta.
Hon var 17 år nu.
17 och föddes 78. 95. Mm. Okay. 95. Förlåt.
Jag vet inte, jag försökte inte ens.
Men gud, tänk innan du frågar. Det är sjukt att hon attackerades alltså bara några hundra meter från sitt hem.
Ja, och hennes hem låg det långt ifrån centrum. Det måste du ha gjort då.
Ja, men en liten bit i alla fall. Inte jättelänge, men jag tror att inte jättelångt. Men det var ändå, om det var 4 kilometer eller något sånt där man kan gå.
Liksom. Mm. Så antingen någon som har liksom börjat skjutsa henne dit, eller så har hon gått dit och blivit uppplockad på vägen kanske.
Mm. Känns det som. Men tydligen så hade man tänkt att antingen var någon som sprang kapp eller väntade på henne. Mm. Alltså att hon kom typ hem och så väntade någon på den där. Eller att hon precis var på väg hem och då sprang någonting för att henne. Eller att hon åkt bil med någon, sprungit ut ur bilen och så var det någon som sprang efter henne från bilen.
Mm. Ja, eftersom det var blodspår på vägen som ledde in. Mm. Då har det ju verkligen hänt någonting där ute.
Ja, och hennes kropp har liksom dragits genom liksom hela buskaget. Alltså jag tror att man kom fram till att hennes kropp har dragits 50 meter. Hennes klänning är liksom sönderriven, hennes underkläder neddragna. Hon hade väldigt allvarliga huvudskador. Hon hade också stora skador på, jag tror att det var höger hand.
Mm.
Som är liksom helt, som hon håller ihop, alltså som en knytnäve. Och i knytnäven är det ett bunt hår.
Ah.
Den handen är också extra skadad. Och man kan liksom inte, man fattar inte, eller man hittar liksom inte vapnet som används för att... Alltså framförallt inte mot huvudet och orsakar de här skadorna. Man tror att det är en sten.
Okay.
Grejen är bara att polisen som kom först på plats, det regnade då. Så de var tvungna att sätta på ett plastskynke på hela stället för att liksom inte allt skulle regna bort. Och framförallt inte på henne då.
Mm.
Och då använde man stenar för att hålla ner det här plastskynket. Okay. Så man vet inte vilka stenar som låg i närheten runt henne. Och man vet inte vilka då, så man hittade aldrig den här stenen.
Nej.
Man har liksom så här fuckat upp brottsplatsen lite för mycket.
Oh, mm.
Jag vet inte, jag vet. Story of brottsplatsers life, är det inte det?
Eller hur? Och också lite svårt att leta efter en sten. Alltså så,
right.
Så regnade det.
Leta efter en sten i en hage.
Ja, eller hur? Jag hittade jättemånga. Bra jobbat. Nu är vi honom på spåren.
Titta, vilken vacker sten.
Ja, men också om det var blod då på en sten så regnade det väl bort direkt typ.
Mm. Men så kriminalteknikern säger i början att han var helt handlingsförlamad för att det var så mycket skador. Men i alla fall hon hade krossskador i tinningarna, stora frakturer in i skallen. Och hon också alltså, så att det är skador som alltså, liknar dem man får när man faller ner för ett berg. Hon har väldigt mycket bortskrapad hud. Hon har fraktur tvärs över gästbenet. Och, ja, saker som dödar omedelbart. Liksom.
Mm.
Man hittar inga fingeravtryck som går att använda på hennes kropp. Det finns något som ser ut som ett handavtryck på låret. Men det var inte heller något som gick att använda.
Okay.
Det hittas inga spermier eller så. Men man hittar ett djupt sår i slidan.
Ah.
Ja, det är så det blir när man blir våldtagen tyvärr. Men man hittar då, men det ses inte som, man vet inte om man har blivit våldtagen, säger man. Men det finns inga tecken på det. Så jag vet inte om det är att man måste hitta sperma. Det är så himla dumt.
Det är fruktansvärt. Bara,
eller om fittan har gått sönder, hörrni, det finns en förklaring oftast.
Ja, men låt det kan oss. Ju också vara bara våld mot, men det kan väl räknas som våldtäkt ändå, va? Eller?
Ja, låt oss bara.
Ja.
Det känns som en sån himla hårklyveri-grej. Alltså allt var ju neddraget. Hon hade ju sår i underlivet. Men vi såg inga tecken på sexuellt våld.
Va? Man bara, nej, okej, okay, förlåt. Det var ingen som hade skrivit så en lapp och lagt bredvid.
Nej, precis. By the way.
Mm.
Ja, skitsamma. Man ska inte heller. Det är inte så jävla lätt. Men
nej. Man ska ju
hur som helst. Eftersom jag är en sån jävla expert så tycker jag att det lät som att de blev det.
Eller? Men alla kan inte veta så mycket som du och jag.
Precis, alla kan inte fatta allt, hur det egentligen hänger ihop.
Nej.
I alla fall, hon hade förmodligen strypts tills hon blev medvetslös. Men man vet inte om det var för döda eller som liksom... Alltså, det var en del av en kamp liksom.
Nej.
Brottet kan ju vara då sexuellt motiverat, det är man öppen för. Och därför kom kraftigt våld från hela vägen från platsen där släpspåren börjar. För något har gjort att hon blöder väldigt mycket då.
Ja, och då är det ju antingen att hon har kämpat emot jättemycket, eller om det är liksom mycket känslor inblandade, känns som. Mm. Alltså om det är så mycket våld.
Ja.
Och om hon, man vet inte när hon blir medvetslös, eller? Alltså i vilket...
Nej.
Nej.
Jag tror när man vet ju bara att man ser då att okej, men hon har det här såret i slidan som orsakas när hon lever, för att det har blött på det sättet liksom.
Ja.
Hon har blivit strypt, men det har inte varit dödsorsaken, tror jag, utan det är de här skadorna mot huvudet,
ja,
som man tror har orsakats med en sten.
Ja.
Så att det är... Mm. Grejen är att när kriminaltekniken säger efterhand då att de borde ha spärrat av ett större område.
Mm.
Och att de borde ha tagit tempen på kroppen tidigare för att kunna liksom säkra dödstillfället och sånt där.
Yeah.
Så man menar att polisen ändå inte, kanske inte gjorde ett tipptoppjobb.
Nej.
Det är inte så lätt heller. Alltså det är en liten, som sagt, småstadspolis. De har ju inte alls rutiner för det här.
Eller hur? Det är, det är inget superskräll kanske att de inte bara... Okej, okay, rutinerna för en mordplats har vi väl i ryggmärgen.
Exakt. Till och med så bonden som hittar den ombed sig hjälpa till. Det var väldigt speciellt.
Fan vad sjukt. Så är man redan så jävla traumatiserad. Bara, kan du ta ett handtag här eller?
Är du gullig och bara flytta på den döda flickan?
Alltså ja. Jävla hemskt. Fy fan.
Ja, usch.
Man bara, alltså jag måste leta efter mitt får här.
Usch, det här fick mig börja gråta. Det var så himla. Men en brittisk pappa, han jobbar, alltså han är en sjöman.
Mm.
Och så bara ringer han hem. Det är ingen som svarar. Och till slut så bara, han bara, det fan är något som inte stämmer. Så ringer han till Birgittes morbror.
Mm.
Får tag på hennes kusin. Och han liksom har fått höra då att jag ska inte berätta vad som hänt. För att så här, familjen vill att han ska få veta det här av sjöfartsprästen. För han skulle tydligen komma fram till Holland. Och då kunde då prästen berätta det för honom där.
Okay.
De vill inte att han skulle få det från någon avväg, jag vet inte.
Mm.
Men till slut så känns kusinen pressad att berätta ändå. Och berättar enligt den här pappan då i detalj allt som har hänt.
Nej, vad
är det? Alltså, man ringer hem och bara, vad fan, vad är det? Vad är det? Och så tänker man kanske, du vet, vad är det värsta som kan hända? Någon har gjort sig illa eller liksom, du vet.
Eller hur?
Alltså.
Fan, vad sjukt. Ja, man fattar logiken också, att han kanske inte ska vara själv när han får höra det och sådär. Och det har någon.
Ja.
Och så...
Eller vara ansvarig för att liksom få ett skepp i hand. Liksom.
Ja, och sen så, men sen så ska man inte säga någonting när man pratar med personen heller. Alltså det är ju omöjligt, känns som. Man bara, nej men du får prata med en präst, de berättar. Då hade man inte sagt så här, okej, då väntar jag. Så
nej, hade man ju sagt, exakt.
Säg nu, genast.
Verkligen.
Fan, panik på alla.
Jag simmar hem, säg nu.
Ja.
Så i alla fall, Kripos då, som är Norges motsvarighet till Rikskriminalpolisen. Kripos kopplas in direkt då för att hjälpa den här lokala polisen.
Är de norska och the feds?
Ja, exakt.
Nice.
Det är verkligen så. Och när Kripos kom in så då trodde jag... Alltså, det är ändå så jävla härlig grej med ett norskt mord. All norska.
Oh, yeah.
8 maj efterlyser polisen den här bilen då, som har setts nära brottsplatsen. Och 7 juni så analyserar man tekniska spår från brottsplatsen.
Mm.
De hade hittat då, som sagt, den här... eller de här långa ljusa hårstråna i Gittes händer. Och det var ganska mycket hår liksom. Och undersökningen visade att det inte är hennes eget hår.
Mm.
Och man började leta efter en man med ljust eller blont långt hår. Den 23 december så hade man då förhört 1500 personer. 1030 tips hade registrerats i polisens dokumentpapper och 325 blodprover hade man tagit då.
Mm.
Så man körde verkligen på liksom. Och 3 maj 1996 så trappade man ner efter forskningen, för då lämnade också Kripos Haugesund. Man kom liksom ingenstans.
Nej.
15 oktober 1996 så visar det sig att det här håret som man liksom haft som grund, det visar sig att det trots allt kan vara Birgittes.
Oj!
Mm.
För jag tänkte så här, eftersom man då letar efter en man, visst, mm. det kan man ju anta ofta att det var en man som gjorde det här, men så tänkte jag ändå att så här, men då har man kanske analyserat det så att man vet att det är en man i alla fall, för att man, det kan ju vara en kvinna också. Mm. Men då var det alltså kanske hennes eget.
Ja, men på den tiden så kunde man faktiskt inte ta ut DNA från hår.
Nej.
Jag tror kanske man kunde det om roten var kvar.
Just det.
Jag är osäker, för det var, men nu kan man ju ta ut DNA på ett bra sätt från bara vanligt hår.
Men ja, alltså jag kollar ju som sagt på Dexter nu. Vilken jävla skitserie det är, men det är ganska underhållande. Har du sett den?
Nej.
Det är
så mycket blod, det är Morilla, det är inte ens en blod.
Det är så vansinnigt mycket blod, och han, huvudpersonen, jobbar ju som blood spatter analysis, som väl är hittepå, va?
Ja, alltså jag har hört det, men sen har jag hört att det inte är det också.
Ja.
De kör ju fortfarande på med det.
Ja, för det var
jag tror att det finns olika rapporter, alltså, för det fanns ju någon som bara hittade på alla sina resultat.
Ja, men det finns ju ändå alltså, grejer
att,
man kan
staircase-killen kom undan.
Just det. Men jag menar, det som de tar upp, det som man pratar om i serien är ju ganska så här rimliga grejer, typ han stod här när det hände, och man kan se på hastigheten eller på bla bla bla, alltså det finns ju information i blood spatter. Sen låter det väldigt äckligt, men vad var det jag skulle säga? Jo, att jag tänkte bara på det igår, att det är så fånigt hur lätt det verkar vara att få ut DNA från någon. Att man typ så här tar en kaffekopp som någon har tittat lite på och så bara, we got DNA. Alltså, det är så att man kan ha någons tandborste och få DNA från det. Det känns så jävla, really? Men ja, tekniken.
Ja, men det är PCR, vet du.
Vad hette det, sa du?
PCR.
PCR.
Man har väldigt lite DNA. Så först gör man så att man tar det lilla DNA man har, så gör man det till mer DNA.
Okay.
Det funkar ju så att det liksom delas och kan replikera. Så,
ja, celldelning, hej och hå.
Ja, precis, celldelning, så gör man ju nya. Så att, den tekniken i princip.
Så man odlar.
Väldigt förenklat.
Så då kan man klona man en människa också. Om man har en tandborste kan man klona den personen. Det är det du berättar för mig.
Ja. Ja, om man har
stamceller.
Nej, men DNA från mitt i cellen. Okay. Herregud, har jag pluggat här verkligen?
Ja, men
mitokondrie-DNA tror jag inte man kan använda. Det kan man inte använda för att klona någon, för det är inte hela.
Okej, tack.
Men låt oss inte hitta på mer nu.
Nu är det slut på sagostunden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad blir det för mod?
Julturnén, humorkalaset Christmas kommer till Umeå, Gävle, Borås och Stockholm. Jag tror Helsingborg och Malmö är slutsålt redan. Men i alla fall, det är jag, det är Marika Karlsson, det är Johan Glans och det är Kerstin Thorbjer. Det kommer bli fantastiskt. Köp jättegärna biljetter.
Jag hade köpt bara för att se dig.
Ja, men det är ju många som tänker så, va?
Inget ont om någon annan, va? Men du är min favorit.
Mm. Jag är också min favorit. Jag ska det verkligen inte. Det är Johan Glans. Ja, nej, men det känns fantastiskt härligt att få vara ute med de där jävla stordjuren.
Jag kan också slänga in här att oslippa tolkar till 10 kommer hända i Stockholm snart.
Just det, är du med på det?
Ja, jag ska vara med. Och kul. Många andra komiker också ska då till 10 spela. Först så pratar en komiker och tolkar med stand-up en av hennes låtar. Och sen så spelar hon och hennes band den låten. Mysigt akustiskt.
Tio, det är jag bor i närheten av mig. Ooh. Och alltså, jag vet att hon också har en låtskatt och allt det där.
Mm.
Men alltså du förstår att hon är, tror jag, över 50 och alltså kanske den snyggaste människan jag vet.
Mm.
Det är helt sjukt.
Otroligt, det ska bli kul att se henne IRL.
Ja, ja, men alltså det är en grej. Det är en upplevelse. Det är helt
sjukt. Detta var i alla fall i Stockholm den 14 november kommer det ske.
Ja, fan vad sweet.
Dagen innan det är jag i Uppsala, på lördagen efter det är jag i Linköping. What?
Va? Är du också på Oslipat och pratar om lustkvällen?
Ja, i Uppsala.
Ja, men jag med.
Det ska kul. Bli kul.
Då kör vi båda två på Oslipat och pratar om lust i Uppsala på Katalin. Spännande grej. Det är det då 13.
Att detta
vilken
stämmer.
Grej.
Mm. Fint!
Vad fan ska jag säga? Jo, men det är, när man då kommer på att säga, men det här kan också vara Birgittes hår, så blir flera människor som tidigare blev uteslutna då intressanta igen.
Just det.
Vittnes hade berättat då att det var en bil som körde fort i riktning mot fyndplatsen, och då gick polisen ut och bara, vi lovar att inte åtala för rattfylleri. Mm. Det var anledningen att du inte vågade säga till, men bara snälla berätta, säg vem det är liksom, så vi kan avföra dig och sådär.
Yeah.
Men ingen har hört av sig och erkänt att den personen har kört eller så. Det finns ju bilspår i vägkanten och Birgitte var släpad i någon sorts halvcirkel som hon dragits runt en bil.
Okej.
Okay. Liksom.
Varför?
Men det är inte tekniskt klarlagt att en bil varit inblandat. Och det är ju inte konstigt att det finns däckspår på en väg. Men man Nej. Tycker liksom att det ändå vore rimligt liksom. Inledningsvis då så förhörs väldigt många personer. Däribland Birgittes kusin.
Okay.
Kusin på norska, det här är en stor anledning till att jag tycker att det är ett större fall.
Mm-hmm.
Kusin heter fetter.
Va?
Nej, men det kan man inte kalla. Det är ju det fulaste ordet jag har hört.
Alltså, en fetter.
Älskar norska övrigt, men fetter. Nu får jag lägga av.
En fetter?
Fettern. Fettern. Inte getes, hörtes i flera gånger, men fetter.
Jävlar, vad dumt.
Han kommer alltså nu vara omnämnd som kusinen.
Ja.
Jag tror också att det är han då som ger dödsbeskedet till Birgittes pappa.
Mm.
Det blir väldigt... Han avfärdar senare då, eftersom håret inte stämmer överens. Och på grund av den här bilen. För att han har inte körkort och han har inte bil. Men när det visar sig då att håret i handen trots allt var kanske Birgitte, så blir han igen aktuell då. Den här kusinen verkar ändå ha varit lite speciell. Eller har han varit... Alltså så här, ja, okej. Okay. Han bodde väldigt nära brottsplatsen. Mm. Han hade varit ute den här kvällen och han kände Birgitte. Dessutom hade han, de säger att han hade ett underligt beteende. Och det här beteendet består bland annat av att han blottat sig.
Okej.
Okay. Det låter ju inte bra.
Inte bara underligt utan också obehagligt och olagligt beteende.
Ja, precis. Kusinens lärare ringde polisen flera gånger efter mordet för att prata om att hans beteende var konstigt.
Mm. Hur gammal var kusinen? Har du sagt det?
Men det vet jag inte riktigt. Jag tror att han var lika gammal som Birgitte.
Okay.
Jag har inte fattat vad den här läraren tyckte var så konstigt med hans beteende. Men det ska vara någonting.
Mm.
Han var också känd av polisen då för blottning vid 3 tillfällen. I något som heter Karmöjhallen, som var en idrottshall. Så första gången så var det någon som gick förbi och såg honom av misstag när han hade byxorna neddragna till knäna i omklädningsrummet och dörren var öppen.
Mm-hmm.
Någon annan gång så var det att han hade medvetet byxorna vid knäna när han visste att någon skulle gå förbi omklädningsrummet, och någon gång när han gick i korridoren med för liten handduk, eventuellt kan ha dragit handduken åt sidan.
Okej.
Han har även varit anklagad för att ha tagit en tjej, citat, i närheten av brösten när han skulle hjälpa henne träna någon gång. Han säger att det inte var sexuellt, men han blev anmäld och ärendet lades ner. Och han har också berättat att han, men jag fattar inte när han ska ha berättat det här, att han brukade ligga i buskar och onanera när tjej gick förbi utan att de såg.
Okej.
Okay. I don't know. Allt det här gör ju att man tänker så här, vilken typisk sexbrottslingsbörjan.
Eller hur? Ganska dålig på att vara blottare, men absolut obehaglig och weird.
Men grejen är bara att nu, det är två grejer här. Det ena är att de i liksom alla dokumentärer och sånt är så här, men det här blev ju inget och det var inget och bla bla. Så då blir man ju så här anti att man bara, jo det var det visst det.
Mm.
Det är inte rimligt att det blir så här. Men sen började jag tänka, bara, fan det är inte så jävla lätt att vara den som uppfattas som lite konstig på en liten by. Alltså, nej. Jag var den unga när jag var liten. Och alltså, folk vill fan missförstå. Och jag bara tänkte, om han nu var lite speciell, då känns det där som att så här, nej, men då tycker jag bara synd om honom.
Ja,
alltså att han har berättat att han ligger i buskar, det ska jag också säga, att jag undrar om det inte kommer från förhör som sen har blivit, det kommer dit.
Ja.
Ja. Men
samtidigt som absolut, det kan
så
vara
många gånger känns
på,
konstigt.
Det kan vara tecken på att han är en sexualbrottsling som kanske eskalerat. Eller så kan det vara tecken på att han är the town freak och alla bara,
exakt.
Fan vad skönt om vi bara kan skylla på honom.
Ja.
Det är svårt att säga.
För jag menar, det känns också så här lite mobbigt. Han har ju varit i ett omklädningsrum.
Mm. Eller hur?
Alltså, du vet, en sjuttonårig kille som på sin idrottshall går omkring och liksom skulle blotta sig på det sättet. Jag vet inte. För han får också skit för hur han är på så här begravningen. Men då har han blivit anklagad för det här mordet. Och han är, liksom håller på att bryta ihop. Och då är folk så här, nervös han är. Då har han ju gjort det ju.
Men,
alltså, jag tycker folk är lite hårda mot honom på ett sätt som jag tycker blir obehagligt. Han känns väldigt skör.
Ja.
Jag menar inte nu att säga så här, men var det verkligen, och man ska ifrågasätta brottsoffer. Men det här är också en 17-årig kille liksom,
ja.
Som är lite speciell. Och som just att läraren bara, han är så konstig. Man bara, men säg något som han har gjort med konstigt då. Så är det bara så här, när han hade klagat på något betyg han fick eller vad det var. Alltså,
okay.
Jag tycker det känns som en sån grej där ingen riktigt kan sätta fingret på vad det är. Och så är det en liten ort med någon som upplevs som konstig.
Mm. Antingen det då, eller det här som vi brukar prata om, att kvinnor vet när någon är the freak. Så de fick obehagliga.
Så kan det också vara.
Så ja, det kan ju vara.
Men det här har varit typ mest män. Uh-huh. Som jag tror jag. Men ja, verkligen, kvinnor, de vet ju. Så är det ju. Ja, hur som helst.
Men jag ska ha det i bakhuvudet, Johanna. Att du inte tror att det är
han. Han blev ju ändå... Nej, men det kan också vara att det är mitt liksom, eget trauma. Det här med att vara lite weird på ett ställe där man inte får vara det.
Ja, eller hur?
Alla ska vara som alla andra. Så, jag vet inte. Men vi går vidare så får vi se vad jag tycker.
Mm.
Hon skriver så i alla fall att en psykolog som intervjuas i en podd som heter Olöst som handlar om det här brottet.
Mm.
Så enligt en svensk undersökning från 2006 så visar det att 10% av de som blottar sig går vidare till andra sexuella brott.
Mm. Eller hur?
Hon skriver också, störigt nog bortförklaras detta beteende typ överallt jag sett eller slash läst. Och det kan jag hålla med om, att de förklarar bort det väldigt ofta, den här blottningen, som att ja, men det var väl inte...
Han rörde ju ingen.
Så var att han, ja, men liksom, antingen var att han gjorde det med mening och då är det ett problem.
Mm.
Eller så är det att han inte gjorde det med mening och det här är liksom lite trakasserier åt andra hållet. Och då är det inte ett problem. Men man kan ju inte säga att han gjorde, du vet... Ja, du fattar vad jag menar.
Ja.
Den här kusinens pappa i alla fall heter Jakob och han la sig strax innan 12. Men de hade en regel hemma att säga att så här, när barnen kommer hem så måste de liksom säga till. Alltså de kommer liksom inte komma hem och gå och lägga sig och så får vi se lite när vi vaknar när folk kommer hem. Utan han är vaken då tills sonen kommer för att de gör alltid så hemma liksom.
Mm.
Och pappan berättade då att han kom hem 12:05. Mm, och efter den här händelsen så gick polisen ut och bad alla föräldrar att kolla sina barn, så att tvätta de sina kläder på natten eller morgonen efter och sådär.
Så man tror alltså att det var någon i hennes ålder?
Ja, men man hade väl det som... Nej, man trodde ju allt, typ.
Ja.
Och kusinens pappa gjorde det här också och menade att det ledde till att sonen blev misstänkliggjord trots att de hade gjort det de liksom bett sig om. Jag förstår inte riktigt varför han skulle bli det, men...
Okej. Okay.
Grannar till Birgittas familj förhördes, för hon hittade sin närheten då, och när de kom hem till kusinens familj så berättade de väldigt mycket för familjen om så här, fyndet och liksom brottsplatsen och du vet.
Mm.
De säger att hon dödas med sten och att det fanns läpspår och sådär.
Mm.
Vilket ju kan vara lite så. Nej, säg inte det riktigt ja. Än till alla, kanske.
Eller hur?
Och i ett förhör så berättar grannen till den här kusinen att han har hört ljud från kusinens garage vid 2 på natten. Och enligt Jakob då, pappan, så var det en pulka som ramlat ner. Och polisen säger då, nej men det är att kusinen har sparkat i väggen i frustration när han kommit hem. Det är det grannen har hört. Medan pappan då bara, nej men när han kom hem med bilukterna så, hoppade, så skrämde det katten och han hoppade ner och så åkte pulkan ner. Liksom.
Okej.
Okay. Mm. Men det finns liksom massa olika sådana små grejer bara.
Mm.
När kusinen också berättat om en 15-årig flicka som har cyklade förbi. Och alltså jag fattar inte den grejen. Det är här börjar jag somna.
Mm.
Och den flickan säger att hon såg honom 0:30. Men det kan inte stämma för han sa att det var klockan 12. Men då var det att hon kanske var där på fel dag. För sen såg de henne. Alltså det man bara, nej men nu räcker det.
Eller
jag orkar inte.
Mm.
Så det kanske vi skiter.
Man blir så här, berätta vad som är viktigt och vad ni vet. Och resten, om det är så här, sen så trodde vi kanske att det var någonting annat. Så då vet vi faktiskt inte längre om det var någonting eller om det var någonting.
Men hon
inte.
Hade på sig en minikjol och det borde han ha kommit ihåg. Men han kommer inte ihåg vad hon hade på sig. För han är så här kille och han borde då tänkt på att hon hade på sig sexiga kläder.
Var det en grej?
Ja.
Oh my god, vad dumt.
Ja, men det är mycket sånt.
Är han bög eller?
Ja.
In med honom i fängelse. Fy fan vad konstigt.
Ja, i alla fall. Under begravningen och efter så har kusinen fått så här ryckningar i kroppen. Och det här har då tolkats som nervositet och bidragit till bilden av honom som skyldig. Och han bara, han är 17 och är alltså anklagad för ett mordet på sin kusin.
Mm.
I don't know.
Och han är på en begravning. Där någon har blivit mördad, när hans släkting har blivit mördad.
Där det står en massa så här fotografer från pressen och fotar honom för att se hur han reagerar.
Men gud.
I mean.
Mm.
Någon psykolog i VG-podden, det är så kul för VG är liksom Norges största tidning.
Mm-hmm.
Så alltid kan tänka på The Visting, finns en serie som finns väldigt bra. Tips.
Okay.
Jag tror att det är på Simor eller Viaplay, men hur som helst. Han, Vistings dotter, jobbar i VG som journalist. Jag jobbar i VG. Det heter inte i, det heter på.
Och VG står för väl godkänd och vi använder inte det längre.
Exakt. Men i alla fall någon psykolog i VG-podden säger att sådana ryckningar kan vara uttryck för dissociativ motorisk störning.
Okay.
Som är en försvarsmekanism. Och man bara, men jag vet inte, jag gillar inte den här typen av, det kan ju vara, jag vet inte, jag bara tänker på om man hade varit 17 och blivit så jävla scrutinized.
Ja, men ska man säga det så får man ju också säga, det kan också inte vara det. Det kan också vara någonting helt annat. Till exempel att han inte har sovit på flera nätter och är superstressad och spänd.
Precis.
Alltså,
han kanske är ledsen och ångest.
Ja.
För han är förstörd.
Så här ryckig och spattig kan väl fan vem som helst bli på en begravning. Ja, men jag fattar, jag fattar verkligen vad du menar. Om man är så här,
men bara när man går förbi någon som man blir nervös av så börjar man gå jättekonstigt.
Ja, ja. Hur går jag nu igen? Vad har jag för gångs?
Ja, verkligen. Vad fan kan inte benen bara göra som vanligt än framför?
Det var det sjukaste. I gymnasiet så var det en gammal bekant till mig som skickade ett meddelande till mig. Jag bara, ja, hej, jag såg dig i skolmatsalen. För vi gick på samma skola då tydligen. Han bara, har du bytt gångstil?
Nej.
Jag bara, men va? Nej. Eller vadå, har jag det? Och så blev jag hypermedveten om hur
tänker
min gångstil.
Man ens på det?
Jag vet.
Har du bytt gångstil? Ja.
Han var liksom
It was a long time of coming.
Han var min brors kompis när vi var små. Liksom. Och där, nu var jag 17 år eller någonting så här. Så bara, ja, men förmodligen har jag väl bytt.
Slutat vagga från sida till sida, men det är väl...
ja. Det är ingen som går bakom mig med en bastuba längre. Spelar bomb, 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 bomb. Anywho.
I alla fall, fettern anhölls / häktades 8 februari 1997. Det var 19 år.
Mm.
Och nekade till att ha något med saken att göra. Han fick en försvarsadvokat som heter Arvid Sjödin. Och det är en massa olika. Men han kommer sen i efterhand säga att så här, han gjorde det här fel. För han fick liksom inte tag i rätt handlingar. Utan han bara lyssnade på polisen. Så för honom lät det som att allt liksom... Ja, skitsamma. Han tycker att han är, efteråt kommer han be om ursäkt om jag kan inte gå in på detaljer för det är så jävla tråkigt. Under häktningen då, i en period om 5 veckor, så förhörs den här pojken, i den 19, nu är han ju man, men skitsamma, i 180 timmar.
Jävlar.
Bara 2 av de här förhören är nedskrivna. Och resten av informationen har liksom skrivits i deras personliga anteckningar bara. Och det roliga är så här, på den här, i den här dokumentären så sitter en polis efter och bara jag syns man ska inte ha, alltså att man inte ska, nu, jag ska inte göra det här på norska, herregud. Han bara, nej men jag tycker inte man ska ta anteckningar, för man ska typ bränna upp dem eller så låtsas att de är borta, för det är bara att binda ris åt egen rygg. Man bara, ja men det är för att ni avslöjade att ni hade använt ett CP-metoder. Förlåt.
Ja men, alltså, ja, men va? Alltså, vilken idiotiska. Ja. Ja, det är verkligen admission of guilt. Och bara så, det kan bara användas negativt mot dig, så bränn dem.
Så, vad så här gör de. De bara, vet du, kan inte du bara hitta på vad som skulle kunna hänt Birgitte? Alltså du bara skriver ner som en screenplay om det här mordet.
Va?
För de bara, han har nog förträngt det här och du börjar liksom komma och minnas det.
Nej, börja inte med förträngda minnen nu.
Ja, får också hemläxor till cellen och typ så här. Så han ska liksom då skriva den här historien ur perspektivet av en gud som ser allt ovanför. Så hur kunde, och han har liksom blivit matad med all information om hur det går till.
Mm.
Och när han skriver det här så går också polisen in och bara, men så kan det väl inte ha varit, för det var ju så här. Så han skriver liksom till, så till slut så får han till en berättelse som håller om en tredje person. Och då är de bara, kan du byta nu och skriva jag istället?
Nej! Fy fan, vad sjukt.
Så jävla stört.
Och då är det ett erkännande. Skriv din namnteckning här under bara. Perfekt.
Ja, och så vet jag, de har liksom massa så här informella samtal, kallar de det för, som liksom ja, men du vet, bara, det var bara manipulation egentligen. Så liksom, och de liksom gjorde så att de körde verkligen, du vet, med så manipulationsgrejer, som att så här, att förhörsledaren blev typ kompis med honom, och om han inte liksom gav dem det de ville ha så fick han liksom inte vissa saker, och annars fick han liksom mat och sådär.
Ty fan. Usch.
I alla fall, och sen så du vet, jag tyckte ändå om Ulf Åsgård tills jag såg det här. Ulf Åsgård är en sån här klassisk svensk psykiatriker som höll på massor med profiling.
Med profiling.
Men han träffar aldrig den här kusinen, utan han bara läser typ vad polisen har skrivit och är då så här, nej men han har ju absolut gjort det. Det finns inget här som jag skulle kunna hitta som inte. Men du vet, och då har han typ skrivit så här, för det första bara läst vad polisen har skrivit. Men för det andra så har han typ skrivit saker som att så här, han säger att han kommer hem och läser Kalanka, vilket förefaller infantilt. Man bara, jag kan läsa Kalanka nu.
Ja.
Han är 17 år, infantilt. Men tyvärr, han kom inte hem och läste om Werthers
alltså,
vad fan heter den? Den unge Werthers livsöden. Ja. Alltså, vad är det med dig? Ska vara bara, han hade inte en kvällslektyr som bestod av Immanuel Kant. Det var förfaller infantilt. Vad fan, ja, men, är det med dig?
Men, åh gud, det var irriterande. Och då skulle det väl liksom bevisa till hans nackdel då på något sätt.
Om polisen säger saker till den här liksom, kusinen som, alltså vi har ju bevis som visar att det är du. Så det har vi redan. Säg bara gick till. Så han börjar, liksom, han säger själv, i de här eller anteckningarna så ser man att polisen har skrivit att han säger själv, det är kaos i huvudet. Jag fattar inte. Hur ska jag kunna gjort det? Okej, du vet. Det är den klassiska storyn. Då polisen går ut i lokalmedia och säger att så här, kusinens föräldrar har ändrat sitt uttalande och vilken tid han kom hem. Så det ser ut som att han inte är alibi. Och då liksom den här kusinen får liksom inte läsa. Han har fulla restriktioner. Han får inte ha kontakt med omvärlden. Han får inte läsa tidningar och sånt. Och då tar den här förhörsledaren upp tidningarna och bara, jag läser det här att dina föräldrar tog tillbaka sitt alibi.
Nej, vad sjukt.
Ja.
De tror att det är du. De har sagt upp kontakten med dig nu.
Och det enda som har hänt är att pappan har sagt att, nej men vad fan, jag vet väl inte på exakt 10 minuter när han kom hem. Men alltså, det var ju, jag tror att det var 5 över 12, det kan ha varit 15 över 12. Men däremellan var det 100%. Alltså, det är det enda han har sagt. Han har inte tagit tillbaka något alibi överhuvudtaget.
Fy fan, vad hemskt.
Så till slut av 24 februari 1997 så erkände kusinen det här mordet. Han skriver två lappar till sin advokat och på dem står det: jag erkänner att ha orsakat Birgittes död, och han skriver att han vill ta sitt straff, men också att han inte minns någonting som ska knyta honom till brottet. Ja.
Okej.
Okay. Och sen 4 månader senare så tar han tillbaka det här erkännandet och säger att han är ett falskt erkännande efter långvarig press slash psykisk tortyr i polisförhör. Vilket det verkligen stämmer då. Och Birgittes pappa tror ju att det är han. Han liksom, han är med i den här dokumentären på C-more.
Okej. Okay. Vad får du för vibbar av honom då?
Han verkar väldigt fin och snäll. Alltså du vet, Birgitte var ju hans enda dotter liksom.
Mm.
Så man får liksom, alltså, han verkar också väldigt lugn och, alltså, men jag förstår att en lugn och sansad person som inte lyssnar så mycket på liksom två hetsiga brudar som pratar om brott i en podd så mycket.
Mm.
Förstår du? Kanske inte tänker, det är väl rimligt att han hittar på ett erkännande, för det händer ibland. Utan han är så här, men han har ju skrivit den här fruktansvärda berättelsen om vad som har hänt Birgitte. Det är klart att han har gjort det.
Åh, nej, jag får rysningar i hela kroppen. Det är så himla sorgligt.
Mm. Ja, och man fattar ju också att liksom ta ansvar för vad han har gjort och så.
Ja, och man fattar ju också liksom att Birgittes mamma är så här.
Mm.
Det är han, ta honom. Alltså för att om man hör att någon har erkänt och sen tar tillbaka det, man bara, jaha, nu vill du inte ta ditt straff och du har dödat min dotter, snälla. Alltså klart man vill bara att det ska vara löst. Alltså det är ju, polisen har ju betett sig pess.
Ja, men ja, precis. Nej, men naturligtvis. Det är ju liksom att bo i ett sånt litet samhälle och bara, det är nog någon annan här. Men nej. Och sen också, om den här kusinen har varit en konstig i det här samhället, så tycker de förmodligen inte så mycket om honom från början.
Nej, eller hur?
Mm.
Alltså jag tror säkert att det finns också inställningar. Om han var nu liksom det lilla samhällets freak. Att de är så här, jag bryr mig inte om han har gjort det. Han är ändå weird. Har han inte gjort det så kommer han göra något annat.
Skönt att han är borta liksom.
Ja, eller hur?
Mm.
Så jävla hemskt.
Ja, alltså även om han hade betett sig äckligt innan så betyder inte det att han har gjort det här. Det är också det.
Mm.
I alla fall.
Det är inte bevisat bortom allt rimligt tvivel direkt. Och nej, vi lever i en rättsstat. Men, det blev jag det. Men.
Well, olika tider, tidpunkter.
Ja.
Man måste ha olika inställning. Men fram och tillbaks, bla bla bla. Jag tänker fan inte gå in mer på det. För det är det här jag blir ointresserad. Mm. Med alla små detaljer. Vi har ju redan fattat. Mm. Varför har han sköttes för jävligt? Han blev utsatt för liksom, en ditsättning. Så att nej, det här kan man absolut inte använda en rättegång, men det gör man naturligtvis.
Mm.
Så i oktober 1997 blir kusinen åtalad för brottet, och hans försvarare då, Arvid Sjödin, säger då att jag är så säker på att han är oskyldig att jag kommer sluta som advokat om han finns skyldig av rätten. I tingsrätten så finns det 2 domare och 3 ordinarie nämndemän och en extra nämndeman. Det är en väldigt liten rättssal, och Birgittes och kusinens föräldrar sitter bredvid varandra. Alltså, fan vad jobbigt för dem.
Mm.
Okej, så han döms i alla fall till 14 års fängelse.
Han gör det.
Och han döms att betala skadestånd på 100 000 kronor till Birgittes föräldrar.
Det är som 2 pizzor i Norge. Ja. Nej, jag skojar.
You stole my joke. I alla fall, efter den här domen så byter han advokat, och när Arvid Sjödin, han tycker att han har gjort fel från början, när han är liksom missnöjd med sig själv och ber om ursäkt och så, men är fortfarande väldigt nära familjen och liksom stöttar dem och så, men han byter advokat. Och de börjar med en överklagan, och det är en lång grej, bla bla bla, du vet. Och här är det igen, och den här 15-åriga tjejen, hon säger det här, och då, du vet.
Mm.
Jag inser det här, jag bara inte pallar.
Ja.
Men det är i alla fall en rättspsykolog kopplas in från, jag tror han är från Island från början, men från England, som du vet, tittar på det här och bara, nej men det här är bullshit, 100%. Så då i alla fall så får de upp det till överklagan. Och där ser man då att det här kan inte stämma. I hovrätten har man tydligen en jury med 10 medlemmar. Okay. Och för att de ska frikännas måste 4 av dem vilja frikänna. Mm. Så till slut då så blir han i alla fall frikänd.
Mm.
Och de är borta jättelänge, det är massa tjafs om det där. Men i alla fall han blir frikänd. Men grejen är att han, det här med skadeståndet, det är en egen grej.
Okay.
Och skadeståndet är kvar. Så han blir frikänd, men han måste fortfarande betala 100 000 till Beatrices föräldrar.
Okay.
Så för honom blir det som att okej, ni kan inte fälla mig, men jag är ändå skyldig typ.
Ja, eller hur? Mm. Och alla kommer ju tolka det så, förmodligen. Mm. Om de nu exakt känner för det. Bara, ah, fast han får ändå betala skadestånd, så det säger ju sitt.
Ja.
Oh.
Och EU har liksom så här, någon så här människorättsdomstol sagt att det här är i strid med människorättskonventionen och sådär.
Mm.
Så det är verkligen omstritt. Men han har fått skadestånd och så tydligen.
Har han fått det?
Okay. Ja.
Hur mycket då?
Fick han, vänta. I april 2001 tilldömdes han ersättning från lagmansrätten / hovrätten. Han fick då 400 000 och skadestånd med 75 000 kronor.
Mm.
Hans föräldrar och syskon fick skadestånd med 50 000 kronor.
Mm.
Ja, men, så vi släpper Kristina nu. Ja. Han har uppenbarligen inte gjort det. Det var ju
långt sidospår av polisen där.
Ja, verkligen. Så, låt oss gå in på andra spår. För jag tycker att det är då det blir mer intressant. Det är intressant också, som jag menar, så länge man inte går in på detalj. Men andra spår, mer spännande. Det är alltså en kvinna som är med och sitter vid förhandlingarna där i rätten. Som jobbar hos polisen som sekreterare.
Okej.
Okay. Som bara, men vad fan, jag skrev ju en rapport på en kille som det skulle kunna vara, som har begått massa överfall mot kvinnor. Som liknar det här.
Okay.
Kan det inte vara han?
När kom hon med detta?
Det minns inte jag exakt.
Men var det
någonstans där i, nej, men i överklagans svängen där.
Okay.
Och då blir hon anklagad för att ha brutit tystnadsplikten.
Men.
Men hon kommer ur den. Men du vet, de här poliserna vill ju inte, för de säger, anledningen till att hon tar upp det är att i rätten så säger den här en av de här tongivande poliserna, eller förhörsledaren, att så här, nej men vadå, det fanns inga andra. Så bara, men har ni verkligen kollat på andra misstänkta? Så bara, ja, det finns ingen annan som det kan vara.
Mm.
Men det finns det. Så andra spår då. 14 september 1998 så ringer en anonym person hem till advokat Arvid, alltså Kristinas försvarare. Och på, under ett samtal på 45 minuter så erkänner den här anonyma personen mordet på Birgitte. Han pratar om sig själv och om kusinen. Och man inleder en ny undersökning, men det leder ingenstans. Och det låter ju som någon som hittar på, tycker jag. Mm. Ett annat spår är en kvinna då som heter Irene Stensen som kom in med tips, men hon blev aldrig intagen på förhör. Och alltså mordnatten klockan 2:30, hon sitter upp och pratar med sin man. Det knackar på dörren. En kamrat med missbruksproblem, som man uttrycker det, tränger sig in i lägenheten och upprepar, vad har jag gjort? Biter upp tänderna, han har ett band runt handen med klösmärken i ansiktet. Han fimpar sig i pannan.
Va?
Tar sönder sina glasögon, dunkar huvudet i golvet och han luktade nyduschat, psykotisk i blicken. Till slut så lämnar han lägenheten. Så han kommer in och är liksom helt... du fattar?
Ja.
Dagen efter åker den här Irene till hans hem för att kolla sig hur fan är med honom. Då är det blod där från köket till badrummet och blod på allt han har tagit i. Men hon tvättar bort det blodet. Men sen när hon hör då att man hittar Birgitte så är det så här, vad fan har han gjort?
Mm.
Mm.
Oj.
Ja. Det är någon privatspanare som heter Leif, såklart.
Leffe.
Leif Allier. Han pratade med Irene. På uppdrag då av den här advokaten. Och tycker att det här låter som liksom intressant i alla fall.
Mm.
En kvinna som heter Ann Jorun Fedöj. Som är Fedöj. Hon är fetöga. Det ser liksom kul ut i skrift. Ann Jorun. Hon är miljöarbetare på Blå Korset. Och hon berättar att samma man kommer till henne på Blå Korsets café. Och då har han bandagerad hand och klösmärken i ansiktet. Och han vill ha hjälp att ta sig till ett behandlingshem. Han är väldigt nervös och väldigt rädd.
Mm.
Ann Jorun tror då att han var skyldig pengar relaterat till narkotika, för hon reagerade på hans beteende att han verkade rädd.
Okay.
Samma dag som det står i tidningen att polisen har misstänkt, så kommer han tillbaka till Blå Korset och säger att han inte längre behöver behandlingshem. Och hon tipsade också polisen då.
Ja.
Elinor Langåkerdal är tydligen sambo med den här missbrukaren. Det låter ju fruktansvärt då.
Mm.
I alla fall, han blev, hon säger att han blev arg när han drack, att han hade väldigt kort stubin, men att han snabbt blev lugn igen. Båda två missbrukade alkohol, men han missbrukade också annat. När han blandade tabletter och alkohol så fick han väldigt hetsigt humör. Och strax efter mordet var Irene hos den här Elinor då.
Mm.
Och då tar han den runt halsen och lyfter upp den. Alltså ett så här strypgrepp liksom. Det man välde det, men och hon eller Elinor drar tillbaka anmälan. Som så ofta.
Ja.
Hemskt nog. Mm. Han var också förändrad beteendemässigt efter det mordet. De upplevde att nej, men han var annorlunda. Efter mordet på Birgitte.
Mm.
Irene har förhört av cold case-gruppen då, 22 år efter att hon kontaktade polisen. För det här har blivit ett cold case. Typ 2000 namn har följt sig upp och 4000 pers har förhörts. Den här missbrukaren tyckte om att köra bil. Körde ofta väldigt fort. Och efter mordet så lämnade han in sin bil på omlackering. Den stod alltid på framsidan av huset, men efter mordet stod den bakom huset. Hans bil var också grön. Precis som det som observerats.
Lägg, lägg.
Ett par veckor efter mordet så lackerades den om från grön till turkos. Och sen bytte han ut den helt en gul bil.
Mm.
Och nå, tiden så har de förhört den här stivsonen som... Vadå, han sålde den gula bilen till dem. Vad ska de med den till? Ah, skitsamma. Hans sambo då, Elinor, har också förhört som säger att det är inte är möjligt att han dödade Birgitte, men hon vet inte heller varför han var så upprörd under den perioden. Varför? Så att han är ändå, tycker jag, ett starkt spår, tycker jag låter så.
Varför menar hon att det inte är möjligt att han gjorde det?
Hon var ju hans, liksom, hon var väl kär i honom.
Ja, okay.
Jag vet inte, hon kände väl honom på ett sätt som gjorde att hon inte tyckte att det låg i linje. Alltså, visst, han kan balla ur och ta strypgrepp på mig, men att han skulle döda en 17-årig tjej, nej.
Mm.
Typ så.
Ja, jag fattar.
Ett annat...
Då var det han.
Men så känner man ju, eller hur?
Ja, det är trevligt att känna någon. Mm.
Ett annat spår då, det är den här Grete Strömme som jag berättade om, som fick jag, som jobbade som sekreterare på polisen 1996.
Mm.
Och 2005 då, i alla fall, så var jag privat efterforskare och också processfullmäktig, vad det nu är för den här kusinen.
Mm.
Men det sjuka, för hon har verkligen börjat gå på de här rättegångarna. Alltså verkligen gått in i det här fallet. Och först man bara, crazy lady. Men alltså när hon pratar, så hon är den rimligaste. Men du vet, en sån som man bara, gud, kan inte du göra min deklaration? Liksom.
Ja.
Jätte ordentlig kvinna bara.
Mm.
Det är den här mannen då som hon har skrivit en rapport på. Han har ägnat sig åt blottning. Han har också angripit en angrepp mot en flicka. Jag vet inte vad det betyder riktigt, men jag förstod det som på den här dokumentären, så när det är reenactment, att han går förbi en tjej och sen hoppar han på henne liksom.
Okay.
Ganska exakt ett år efter mordet så är det en tjej som går, hon upptäcker att hon är förföljd, gömmer sig, och ja, just det, hon är upptäckt att hon är förföljd, han gömmer sig. Och sen när hon går förbi så kommer han fram och är så här påträngande och läskig. Onanerar hon det hela tiden, där är så obehagligt. Försöker tafsa. Mm. Tjejen fortsätter gå, han är på henne hela tiden. Ja, jätteobehagligt. Hon försöker så här skrika och få hjälp, liksom uppmärksamhet.
Mm.
Utanför hennes lägenhet så trycker han upp henne mot väggen. Och då ropar hon på grannarna. Till slut så kommer han och då springer han iväg. Så han är ju liksom uppenbarligen fucked.
Vad sa du? Menar du att grannen kommer eller att han
är
gärningsmannen?
Ja.
Okej. Okay. Mm. Kul.
Tyvärr. En annan kväll så blottade han sig för så här 4-5 flickor på en kväll.
Mm.
Så polisen är efter honom. Det blir polisjakt. Till slut kör han av vägen.
Okay.
Han har inte alibi för den här mordnatten. Han har också överfallit en kvinna och slagit henne i huvudet när han var 15 år.
Okay.
Slog flera gånger med tillhygge då. Ja, samtidigt som han slår henne i huvudet med tillhygge så är han så helt upphetsad och frågar om hon har, hur hon har sex med sin pojkvän.
Men ja.
It's a fucked up person. Han jagas av polisen flera gånger. Han kör också bil. Han brukar skjutsa tjejer hem ibland.
Mm. Men alltså, hur kunde de tro att det var den här kusinen när det finns liksom fyra andra som är...
Riktigt. Nej, men det de säger hela tiden att ingen av dem kan de knyta till brottet just den tiden.
Nej.
Alltså de kan inte knyta, alltså de kan inte, de är intressanta men typ de kan inte knyta dem till brottet.
Men det kunde de inte med honom heller.
Nej, exakt.
Ja, det var dumt.
En psykolog då berättar att hon 1990 jobbade på ett sjukhus i Haugesund. Vad fan står det här? På hösten blev hon i alla fall överfallen av en tidigare patient. Okay. Vilket är samma kille då.
Samma som...
Och det här uppfattar hon som ett mordförsök. Ja. Mm. Alltså han som vi pratar om nu.
Mm.
Patient, han kommer hem till henne. Är nervös och orolig. Han vill ha sex med henne. När hon försöker få honom att lämna så tar han strypgrepp på henne med ett snöre. När snöret går av. Han har inga byxor på sig under tiden. Han döms för den här misshandeln. Och fyra dagar efter mordet på Birgitte så tipsar hon om honom. Hon hör inget mer. För en cold case-gruppen hör av sig nu liksom.
Oh my God.
Den här mannen hade en ljusgrön bil.
Men va?
Oh. Mm.
Ja.
Och en polis som heter Hallstein Trellhaug, såklart.
Mm.
För vi är i Norge, så det heter ju polisen där.
Inga konstigheter.
Han tipsar också utredarna om den här mannen.
Hej, Lise.
Han har blivit mördad.
Mm.
Han blir ytligt förhörd då efter ett halvår tydligen. Men efter det att polisen, men nej, det blir liksom ingenting.
Ja. Det är viktigt att vi bara förhör honom ytligt.
Ett spår till då. Men det här väldigt kort. När Birgitte dödas så var det en man som heter Håkon som är ute med båt tillsammans med sina föräldrar. Och när de kommer tillbaka till land så är det blod på hans bil som stått parkerat för nära vattnet. Och de tipsar polisen direkt, men de gör ingenting. Bilen står en månad utan att polisen kollar. Och när han ringer igen för att påminna så säger polisen att det inte var intressant.
Okej.
Okay. Så den bilen har ju också bara lämnats där hän. Hur som helst, just nu då, det är fortfarande olöst. 2016 så startade Kripos en cold case-grupp då, som skulle kolla på det här igen.
Okej.
Okay. Så det är det man har gjort. Och
har man kvar de här hårstråna som man hittade på Birgittes kropp?
Ja, det tror jag. Det har inkommit över 160 tips.
Oj.
Sen liksom 2017.
Mm.
Man har också skrivit in, alltså man har gjort det väldigt tydligt i den nya cold case-gruppen att Sarah Kusin inte är alls misstänkt. Mm. Liksom.
Så sluta tjata.
Ja, precis. 1995 var DNA nytt. Risken för kontaminering är stor. Så man, liksom, man är inte så duktig på säkra spår och sånt. Så därför så har man ingenting som är säkert att inte kontaminerat.
Ja, just det.
Många saker analyserat samtidigt och så.
Just det.
Mm, och det kan förklara då att varför det först visade sig att håren var någon annans och sen visade sig att det förmodligen var hennes. Liksom.
Ja.
Men det är så hemskt att tänka att hon liksom har en sån knytnäve med sitt eget hår i.
Ja, verkligen.
2017 skickades i alla fall både otestat biologiskt material och tidigare DNA-prov till Innsbruck i Österrike för analys.
Mm-hmm.
Och i april i år berättade polisen att analysen lett till nya spår. Men fallet är fortfarande olöst.
Mm. Kan de inte berätta vad det var för spår då? De som älskar att berätta allting.
Ja. Kusinen är i alla fall fortfarande ersättningsansvarig för mordet. Han har försökt föra upptaget för att det liksom... Jag antar att han har betalat redan, men han vill inte ha kvar att så här, han Nej. Är det liksom.
Nej.
Det har ryktats om att Birgittes mördare är samma person som har mördat någon som heter Tina Jörgensen. Som jag tror att vi får gå vidare med sen, för jag minns fan inte vem det var faktiskt.
Mm.
Men i alla fall att det ska vara då någon sorts seriemördare.
Okej. Okay. Ja, det låter ju rimligt om man liksom fortsätter gå fri efter detta. Och då tror jag inte att man bara, då fick jag det ur mitt system.
Nej.
Det brukar inte vara så.
På Karmöj så finns fortfarande blandade åsikter. Antingen tror man att kusinen är skyldig eller så tror man inte det.
Mm.
Och Birgittes föräldrar tror jag, eller i alla fall pappan, tror jag fortfarande det.
Ja.
Så sjukt.
Fy fan vad hemskt.
Alltså verkligen.
Det här var tråkigt att höra, Johanna.
Sofia har också listat sina källor. Jag tror jag ska säga dem. Det var ju fint av henne.
Mm.
Det är en bra idé. Wikipedia, Reddit, VG, Dagbladet. Vem dräpte Birgitte? Vem dödade Birgitta? TV4, jag tror att det är samma som jag har sett den här serien.
Mm.
Och VGs podd Olöst. Eller Ulöst. Jag jobbar i VG. Jag heter Visting, jag jobbar i VG.
Vilken jävla pang research hon har gjort.
Ja, men verkligen. Men nu kände jag mig inte lika uttråkad. Nu tyckte jag det var bra.
Mm.
Jag gillade det här med att bara hoppa över delar.
Ja. Det är tråkigt, man kan inte göra det själv när man gör sin research. Men man kan göra det när man berättar.
Exakt. Då måste man ju faktiskt gå igenom. Nej, men alltså, man blir så jävla frustrerad när man är så här, men vad fan? Ska man verkligen i ett sånt litet ett sånt litet samhälle begå den typen av bestialiskt mord? Och sen nej, vi vet inte vem det var som gjorde det.
Ja,
man bara, va? Hur är det ens möjligt? Men.
Sjukt. Mycket bra jobbat i alla fall.
Jag tackar som frågar.
Du är ju bättre än norska polisen när man säger så.
Lilla Jova. Ja. Jo, det är klart. Det är klart man har det i sig. Vad heter det? Är det ju första dag idag?
Det är första dag. Grattis till dig.
Ja. Jag köpte en present till Johan som jag ser väldigt mycket fram emot att ge till honom.
Från Betty.
Vad heter det? Ska Lisen fira dig eller?
Nej.
Va? Jag tänker att du är hennes morsa och farsa. Eller är det Daniel som är
farsa? Ja, det är nog Daniel. Han får fira med att klippa den här podden.
Ja. Grattis. Och det ska han ha. Fan vad grym man är på det. Det är gratis på första år.
Ja.
Här får du den hypadda jäveln. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack Hejdå. Så mycket för det. Hej då!
Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.